Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Allt det där går ju bara ut på då att andra människor ska liksom bara vara instrument för att öka din egen personliga lycka.
En person vill prata till exempel och behöver antingen gnälla eller få prata igenom det för att slippa gnälla. Och en person som bara, men det är så här, acceptera det.
Det här uttrycket om att negativitet gör dig till en bättre människa, det är ganska laddat ändå.
Friktionspodden med Sevgi och Sandra. Podden om obekväma situationer när olika verkligheter krockar.
Hallå, det här är vårt andra avsnitt av Friktionspodden.
Idag ska vi prata om olika perspektiv på negativt tänkande. En av dem som tycker att man ska tänka mer negativt är Ida Hallgren. Hej!
Hej!
Skulle du vilja presentera dig själv lite kort?
Mm. Jag håller på med filosofi och psykologi och som halvtidsdoktorand i praktisk filosofi i Göteborg. Så håller på med lite forskning kring moralfilosofi, moralpsykologi, empati och medkänsla och vad som får oss att bry oss. Också jobbat som psykolog, inte minst med personer med ätstörningar, både i Göteborg och Borås och USA också något år. Och där så handlar det mycket förstås när man jobbar i psykiatrin om kanske så kallat negativa saker eller negativa känslor och sådär. Så då kanske vi kommer in på lite angränsande grejer. Mm. Det här, hur hanterar man negativa känslor? Och sen så är jag också filosofisk praktiker, filosofisk praxis, vilket är så här filosofiska samtal i alla möjliga sammanhang. På bibliotek, filosofiska kaféer, existentiella samtal i grupper eller filosofiska enskilda samtal om man har dilemman i livet eller så. Så då, om man, speciellt om man inte är troende och har grubblar över saker som, alltså man behöver inte må dåligt för att behöva prata om svåra saker, utan man kanske behöver något bollplank eller någon att reda ut något beslut eller moraliskt dilemma eller något man funderar mycket kring. Kan man, finns det liksom filosofer som man kan vända sig till i Sverige också?
Intressant, det visste jag inte.
Hur kommer det sig att du började med det här?
Ja, precis. Alltså tillbaka till vad det gäller mitt forskningsämne och hur man, vad som får en att bry sig och så, så tror jag det var en händelse när jag var typ 5 år gammal, uppvuxen på mjölkgård och var med om slakt hemma. Och var med och tittade när en då ung tjur dödades och var med och såg hur ögonen stelnade och sådär. Och var mest, det var ingen skrämmande upplevelse så, utan mera, jag blev väldigt ställd tror jag. För att jag hade trott att vi inte ska döda. Och sådär. Eller varför gör vi det här? Och sen dess så har den frågan funnits absolut mycket kring relaterat till djuret och sådär. Hur vet man att det är någon där? Hur vet vi att det är någon som känner något överhuvudtaget? Och hur förhåller vi oss till det? Så rent, vad kan man veta? Hur kan jag veta vad ni känner? Eller att det finns, vad kan man veta om andra överhuvudtaget? Så just empatin och hur man tänker kring andra medvetanden och varelser, det finns ju som en kärn fråga där. Just hur jag kom in på negativt tänkande, det är ju inte riktigt forskningsämnet, utan det är lite som, mer som jag gör så där som filosofisk praktiker med andra typer av samtal. Och då är det att jag har en liten kurs på studieförbund, Sensus studieförbund i Göteborg, där det var en Marcus Nilsson heter en verksamhetsutvecklare på det studieförbundet som gick runt och muttrade i några års tid om att man borde ju snart ha en kurs i negativt tänkande. Lite trött på det här kravet på positivitet hela tiden. Och han frågade om jag ville hålla en sån kurs. Och nappade på det. För jag kände att det slog an mycket saker som jag är intresserad av.
Men allt det här med positivt och negativt tänkande har ju ändå en slags utgångspunkt i historien. Mm. Kan du berätta om det?
Jo, men det är just det att det är normer som kommer och går kring det här, vilka känslor är bra att ha. Alltså på 1700-talet så var det fint för män att gråta på operan, för det visade att du hade liksom ett sofistikerat känsloliv och sådär. Så det kommer att gå med vad som är liksom en uppskattad eller en premierad känsla och inte och sådär. Och det här med positivt tänkande och hur starkt det har blivit, det skriver en journalist som heter Barbara Ehrenreich mycket om i en bok som heter Gilla läget, hur allt gick åt helvete med positivt tänkande. Bok som hon skrev när hon fick bröstcancer och liksom utsattes för massa så här magiskt, du ska tänka dig frisk, och personer som blev uteslutna ur stödgrupper i USA om de inte liksom hade tillräckligt mycket av det här positiva tänkandet riktigt med sig. Forskade lite bakåt i historien och märkte hur ur liksom 1800-talets jättestränga, jätteskulddrivna kalvinistiska religion i USA så kom det en motreaktion som hette Christian Science eller nytänkarrörelse, som ju blev frikyrkorna, och det blev de här megakyrkorna som blev liksom mera motivationspositivitetsrörelser, och det liksom där det gick ut på att ja, men titta på de här jätteframgångsrika pastorerna som predikar inför 40 000 personer i veckan ungefär, och som liksom är något bevis på att bara du har den här karismatiska attityden så kommer du också bli rik och framgångsrik. Mm. På det sättet. Så det har liksom växt fram och blivit så förhärskande där. Så det har liksom varit den pendeln från det extremskuldtyngda negativa. Vi tycker, jag inte tycker att vi behöver gå tillbaka till det här, utan vad finns det för andra sätt att förhålla sig till de här grejerna? Liksom. Mm. Mer än att försöka förneka liksom, den verkligheten över helt och hållet.
Mm. Att vara negativ har ju olika betydelse för alla. Mitt negativ kanske är ditt positiva. Och du menar att tänka negativt kan göra dig till en bättre människa. Vad menar du?
Jo, men det handlar väl om några olika saker, och inte minst det här med empatin, eller att hur man bemöter liksom, och hanterar negativa känslor hos andra. Alltså, jag kan ju tycka att det här positiva tänkandet är väldigt oempatiskt. Ofta. Det finns ju såna här saker som man kan läsa i självhjälpsböcker eller som är ganska välspritt sådär, som att du ska rensa bekantskapskretsen på negativa människor eller energitjuvar. Och allt det där går ju bara ut på då att andra människor ska liksom bara vara instrument för att öka din egen personliga lycka. Alltså om här kommer det någon som jag tycker gnäller eller säger någonting som jag får en obehaglig känsla av, då ska jag rensa ut den personen ur bekantskapskretsen, för den personen hjälper inte till att maxa mina liksom positiva upplevelser som jag har fått till mig och lärt mig att för att ha ett lyckligt liv och lyckat liv så ska man ju liksom ligga på topp och ha positiva känslor hela tiden. Liksom. Så vad är det för människosyn i det? Liksom? Det andra är finns till där. Så det är en sak, liksom, hur förhåller man sig till när någon liksom har en, hur är man en bra person när någon har en dålig dag? Någon som kanske drar sig för att prata om att den mår dåligt, för att den vet att den kanske blir utrensad ur bekantskapskretsen om den säger någonting som kan upplevas som negativt, så alla går runt och låtsas att de är glada. Nej, men så hur kan man bemöta någon så? Hur kan vi känna in och liksom motiveras att vilja göra någonting åt olika slags lidanden i världen överhuvudtaget, istället för bara vilja få bort det? Förbjud tiggare till exempel. Bara syns det inte så finns det inte. Istället för hur kan vi hantera, vad är det bästa att göra liksom?
Men jag tänker på, för jag kan verkligen relatera till den här känslan av att vara omringad av människor som tar mycket energi just för att man känner att det finns en negativ, det blir bara negativt hela tiden. Och jag kan absolut hålla med om att man inte bara ska rensa ur. Det sätts ju ett system som inte är hållbart. Men vad ska man då, hur ska man gå tillväga liksom?
Ja, precis. En person vi pratade med gav exempel på när han ibland kritiserar sina barn för någonting. Men det når inte fram, för de tar det helt enkelt enligt honom för hårt.
It's sometimes difficult because some people don't take criticism, or they at least in my case they don't understand. Sometimes I will disagree with someone, or I'll ask a question with my kids, for example, who are grown, And they think I'm mad. I'm not really mad. I'm just asking a question. So it's a, but the question is leading to some kind of conflict or some kind of I don't know, disruption in their thinking pattern or whatever. So
hur ska man tänka?
Ja, men det är just det här som vi behöver liksom, tänkande kring hur gör vi, hur är vi bra människor liksom. Och frågan är kanske dels vad händer i en själv, varför blir det jobbigt och tungt för mig? Och vad är det som egentligen händer med den här andra personen liksom? Vad är det första man kan göra är ju att lyssna ordentligt på den personen. Vad handlar det om? För att om man ständigt går runt och känner att man inte blir lyssnad på, inte minst på arbetsplatser också, så många jag hör hela tiden som ja, men jag känner inte att chefen lyssnar utan bara slår undan all slags kritik, eller om jag har ett problem eller det är någonting som inte funkar på arbetsplatsen, så kommer man bara och får höra liksom positiva floskler som svar. Och då blir det liksom en frustration som bara växer och växer och växer. Och den kan man ju känna av och tycka är obehaglig liksom. Men så vad finns det liksom i den där negativiteten? Vad är egentligen budskapet? Vad är den andra personen behöver i det liksom?
Det handlar om att gå lite längre.
Ja, precis. Exakt. Vad händer liksom? Då behöver det inte bli så obehagligt där när plötsligt den här gnällspiken, när det är någon som lyssnar och undrar vad menar du med det? Berätta mer ungefär. Så kanske den inte känner att den sitter själv med det där gnälliga jobbiga heller.
Avdramatiserar det verkligen, blir det ju för mig då. Att man har en sån, det är så mycket känslor och så mycket starkt, och så vill man bara motsätta sig och så istället då för att verkligen bearbeta, reflektera och bryta ner det.
Ja, exakt.
Jag jobbar mycket i ett kommentarsfält och modererar. Och där var det en person på grund av en händelse där liksom, en polis inte skött sig som den skulle i sin tjänst. Svarade i kommentarsfältet "fuck the police". Och jag bara, vad menar du?
Ja.
Och personen skrev "knulla polisen". Och jag skrev okej, varför då?
Ja.
Och det är så här, det kanske inte är en fråga som han förväntade sig att han skulle få. Och då kunde han berätta.
Ja, absolut, vad du kan lära dig om det och vad kommer, vilka filosofiska samtal som kan uppstå. Bara du börjar där vart som helst, vad menar du? Ska vi ha poliser överhuvudtaget? Skulle du kunna se ett, på något annat sätt? Vill du ha ett anarkistiskt system eller vill du ha en... Eller vad menar du där? Det kan ju komma ner till väldigt grundläggande liksom, jämförelser mellan hur olika idéer om samhällen. Liksom. Från en sån enkel fråga. Vad menar du?
Ja, och nu hör jag liksom en röst i huvudet så här, från någon potentiell person som tänker så här, men hur djupt ska vi behöva gå i allt? Hur ska vi behöva diskutera allt? Kan inte saker bara få vara det de är? Och det är ju lite så här, ska inte saker inom till exempel polisen bara funka, tänker jag, i det här fallet då. Hur kan man mötas om en person vill prata till exempel och behöver antingen gnälla eller få prata igenom det för att slippa gnälla, och en person som bara, men det är så här, acceptera det. Vad gör vi då?
Jo, men där är ju nummer ett, om vi liksom utgår från vi tycker att det ska funka, vi är ganska överens om hur vi tycker att det ska se ut och vi tycker inte att det funkar, då är det ju där man måste kunna börja med att lyfta problemet och man måste kunna beskriva problemet. Men då kanske det kommer någon som säger sådär, nej men vi ska inte ha problem, vi ska bara ha lösningar. Ja, fast vi kanske måste se hur problemet, förstå problemet, hur det ser ut innan vi har löst det. För annars så kommer vi inte lyckas lösa det på något bra sätt om vi inte ens vet hur uppstår problemet. När, vilka situationer, är det vissa personer, är det satt i system, är det, vad är det som orsakar att det ser ut som det gör? Och det kanske man får gräva lite grann i det där.
Jag tänker så här, det är ju... Alltså... Det här uttrycket om att negativitet gör dig till en bättre människa. Det är ganska laddat ändå. Och jag tänkte så här, vad är den vanligaste frågan du får kring det här?
Det vet jag faktiskt inte. För det är nog oftast oftare en reaktion än en fråga. Just. Att man, om man pratar om negativt tänkande överhuvudtaget, så antingen blir folk väldigt provocerade för att man är väldigt fostrad i att man ska ju vara positiv hela tiden, och negativitet lika med något dåligt som det ska finnas så lite som möjligt av. Eller också så får jag ofta, och ofta efter föreläsningar, det här äntligen var befriande att jag får ställa frågorna, att man får prata om det, att man får lyfta det. Och att man inte blir diskvalificerad bara för att man tar upp någonting som kanske känns lite obekvämt.
För det var lite intressant i enkäten, för vi ställde ju bara frågan, vi förklarade inte vad mer djupgående vad negativitet är. Exakt. Ganska medvetet just för att säga, vad ger det för reaktioner? Och det är ganska många som ändå motsätter sig det ganska så här, direkt.
Det kan, alltså, det kan väl vara bra att vara kritisk i vissa situationer, men negativ, jag vet inte. Man är inte kanske så på att hitta på saker, man har bara en lite taskig attityd mot grejer. Ja.
Kritiskt skulle jag med, alltså kritiskt får man väl tänka hur mycket man vill. Negativt är väl på något sätt alltså mer deprimerande än någonting annat. Det är väl lättare och roligare att vara positiv än att vara negativ. Alltså jag menar, för positiv, jag vet inte. Jag tror man blir lyckligare av att vara för positiv än att vara för negativ. Jag försöker vara positiv, och om den andra personen sen väljer att vara positiv också, då är det bra. Men jag har inte tid med att försöka övertyga någon som är negativ att inte vara negativ.
Ska vi ta och kanske definiera negativitet här? Hur skulle du definiera negativitet idag?
Jo, men det är ju att det kan handla om kritiskt tänkande som ni lyfter. Då kan inte det vara bra. Och det kan väl många köpa i alla fall då. Att kritiskt tänka, då kan det ju handla om liksom hur man förhåller sig till problem till exempel. Då, eller att våga lyfta problem. Just att använda ordet negativt tänkande är ju, ja men dels att det är förstås en liten motreaktion mot det positiva tänkandet. Men om positivt tänkande handlar om hur vi förhåller oss till positiva känslor, vilket är ganska enkelt, tycker jag på ett sätt liksom. Så handlar det här om förhållningssätt, och det handlar om att tänka om det negativa, kanske än att tänka negativt. Men att det är just negativt är ju för att vi tenderar att gruppera olika slags känslor som att de antingen är positiva eller negativa. Så då handlar det ju om den gruppen av känslor som får stämpeln eller som kategoriseras som negativa. Och det som de har gemensamt då är ju på något sätt att de känns lite obehagligt. På någonting. Det är något som skaver eller någonting som känns lite grann som att det inte är som det ska. Och det är det som är liksom som gör att de, som att man inte vill ha dem riktigt, för att de signalerar att det är någonting som är fel. En positiv känsla signalerar ju bara att om det här är någonting som är bra, fortsätt med det här. Liksom, först äta socker till exempel kan kännas som att det här känns som att det är bra, för det har vi evolverats till att tycka att socker är någonting som är bra för oss. Det kan vara söta frukter eller någonting. Medan vi vet också att bara fortsätta agera på det där kan ju också ha då negativa konsekvenser om man bara äter socker. Då. Så där, men som någon sa, det är en positiv upplevelse att föda barn kanske. Det kan ju verkligen inte vara välbehagligt kanske, men det kan finnas någonting som är extremt krävande. Kan upplevas som att det är något positivt i det också. Så det kan du mäta liksom, om du frågar personer, upplever du det här som välbehagligt? Och så kan du också skatta hur meningsfullt du tycker att det är. Och så skickar du ut ett gäng norska studenter på ett fjäll, och så ju längre de går och klättrar så kommer deras skattning av välbefinnande att sjunka. Men de kan tycka att meningsfullheten finns väldigt stark, även när skoskav och allting. Medan om du sitter hemma med fredagsmyset så kanske du skattar högt på positiva känslor på något sätt, eller välbefinnande på ett sätt. Men meningsfullt kanske du inte tycker att det är liksom. Så varför gör du, vad är det som på den där att ha en drivkraft och en långsiktig drivkraft kan ju vara någonting som känns positivt på ett sätt.
Just det här med att ett hot, ett upplevt hot för människan är ju en slags försvarsmekanism för att vi ska slippa hot. Samtidigt så är vår hjärna uråldrig, så upplevda hot idag kanske inte matchar så bra med samtiden. Men det som är intressant är att så här, hur ska vi då kunna urskilja de negativa känslor som skaver när jag är i ett hotat läge? Hur ska jag kunna få känna mig lugn i att det här är okej?
Ja, men det är ju som du säger att det är därför det behövs extra mycket tänkande kring det just nu, för att det kanske inte riktigt matchar verkligheten. Ja, men säg att till exempel om man tittar vad är amerikaner rädda för, och så tittar du på statistiken som visar att det är fler amerikaner som blir dödade av möbler än av terrorister till exempel. Och så det kanske inte matchar liksom verkligheten. Vi kanske borde vara rädda för trafik och bilar, men vi är rädda för saker som vi inte kan kontrollera och saker som vi inte riktigt vet vad det är och som vi inte riktigt förstår För att vi, ja men varenda skräckfilm bygger på att vi inte riktigt vet vad som händer och inte, det finns en osäkerhet med. Det är någonting som vi är jätterädda för. Så den faran finns ju där hela tiden då. Så att då är det, ja okej, men då behöver vi tänka på och hjälpas åt och hitta sätt att hantera osäkerhet till exempel. Det här pratade ju för sig redan till exempel grekiska stoiska filosofer om för 2000 år sedan. Så här, för att hur man kan behålla ett stoiskt sinneslugn även när dåliga saker händer och inför det faktum att vi ha så jättelite kontroll över saker som, över det mesta. Vi kan inte kontrollera vår hälsa och vi har ingen kontroll över vår ryktbarhet, var ju väldigt viktigt på den tiden. Det är det väl fortfarande då, ens ryktbarhet. Folk kan bry sig mycket om det. Eller, men egentligen så har vi ingen kontroll över det, utan vi kan hantera hur vi hanterar det. Vi kan lära oss och så börja med att förstå. Det är det som blir, vi tappar så mycket förståelse för negativa känslor när de inte ska finnas överhuvudtaget. Så blir ju ingen barn blir ju upplärd i att träna sig att förstå sina ilskor och när man är ledsen och när man är att förstå vad kan man göra då, hur kan man hantera det här om det direkt ska vändas till något positivt och en lösning. Utan man måste ju faktiskt göra lite grann som Ronja Rövdotter gör, att när hon ska lära sig att akta sig för skogen och för glupafallet, så går hon till glupafallet och lär sig att akta sig för glupafallet där, för att man kan inte sitta hemma i fredagsmyset och lära sig akta sig för grådvärgar, utan man måste liksom ut och möta det för att förstå vad det är, hur det funkar och vad man gör åt det liksom.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En fråga som är lite kopplat till det här, vad du ofta får för reaktioner eller frågor när du pratar om det här, är att det finns ju de som är opponenter till dig, som tycker olika. Jag vill också luska lite där. Vad är det de säger? Vad är det de kommenterar till det här?
Nej, men om man säger folk i allmänhet, så är det en vanlig fråga sådär, från någon som säger att de har läst forskning om att man liksom viljemässigt kan påverka sina positiva känslor, att man ju kan välja att le till exempel, och att då när man liksom väljer att till exempel genom att sätta en penna i mellan tänderna liksom, så aktiverar man leendemusklerna som sätter igång signaler i hjärnan som får liksom responser av positiva känslor i kroppen liksom. Och så har de läst det och så undrar de, men är det inte så? Och då säger jag att jo, det är så, men du kan inte gå runt med en penna mellan tänderna hela tiden dygnet runt 24 timmar om dygnet, för att det är faktiskt farligt, det blir faktiskt skadligt. Att det är det som är problemet med den synen. Och som jag ska gå in på några av sakerna kring det, så ja, att det, om just det exemplet, du kan titta på studier på personer som har olika serviceyrken, som flygvärdinnor till exempel. Så om de flygvärdinnorna har i sin arbetsbeskrivning att nu ska le på jobbet, så kommer de i högre grad drabbas av depressioner. Alltså det händer någonting när du viljemässigt måste försöka pressa fram det här leendet, eller när du ska kontrollera dig till att prestera vissa känslor. Mm. Om man liksom experimentellt ökar förväntan på att vara lycklig eller, och förväntan på att du inte ska ha några negativa känslor, då kommer folk grubbla mera över misstag. Mm. Så att det liksom får så motsatta effekter. Att det är det som är, det är en god tanke att man ska ha positiva känslor och må bra i alla fall. Det är en god tanke. Men mycket av de här instruktionerna och försökerna till att prestera en positivitet slår ofta tillbaka och får motsatt effekt väldigt lätt.
Om någon jag möter är mer optimistisk och jag är mer pessimistisk, säger vi. Mm. Behöver inte ändå den personen på något sätt kommunicera till mig att så här, i våra möten, för att vi ska kunna fortsätta mötas och jobba tillsammans, så skulle jag behöva att du är mer, gör mer så här. Och då visst, den personen kan ju inte säga så här, att du är mer optimistisk. För mig, jag vet ju inte vad det är kopplat till den personen. Men så här, när du inte ler när du säger vad vi ska göra härnäst, så uppfattar jag det som hotfullt och ett krav från dig. Skulle du kunna ha mjukare ton, eller skulle du kunna liksom hjälpa mig att motivera mig? Jag behöver det här för att motiveras. Om den personen liksom beskriver det här till mig, är inte det liksom en hjälp till mig då?
Ja, den försöker ju göra det, men jag tänker att hur kommer det sig att det aldrig är vi hört talas om det omvända? Utan det är en jättestark norm kring att idealet är att du ska gå runt och le med en penna mellan tänderna hela tiden och inte se problem, utan att du ska vara positiv. Mm. Så att det blir, ibland så blir det ju en ren härskarteknik ibland, att du tystar personer som är negativa, eller också att du känner att du har rätt att uttala dig över vilka andra slags... Men det blir det, när blir det den här uppmuntran till att den andra ska liksom fejka leenden för att mina egna lyckokänslor igen ska ligga på max? Eller vilket är det liksom? Varför, hur kommer det sig att normen är så stark så att vissa har rätt att ha åsikter om vilka slags känslor andra människor runt omkring har?
Men handlar det inte om att det finns, alltså en norm uppstår ju ofta av att det finns en majoritet också som så här funkar på ett visst sätt. De flestas välmående känns genom att man är positiv. Och jag vet ju att så här, kommer jag in i ett rum där nivån är låg, då känner jag mig tvingad till att gå ner till den nivån. Mm. Och jag är en av de som är majoritet, tror jag, som känner att så här, jag vill ha positiva känslor.
Då får du väl fixa dig själv då, höll jag på att säga. Ja. Nej, men liksom, om det är viktigt för dig att upprätthålla liksom den nivån av känslor, så får du väl fatta besluten utifrån det. Men att kräva att andra liksom ska hjälpa till och lyfta dig hela tiden, så där. Mm. Vad är det som gör att man känner att det är berättigat liksom, att det är att, för grejen är att det blir så tydligt att ibland bara genom en att sätta en stämpel på någon, att kalla någon för en gnällspik, så vet, eller att kalla någon för negativ, så har den liksom diskvalificerats. Då är det något dåligt, då är den personen en liten sämre människa liksom. Det är liksom, om vi tar de här personerna som före bankkraschen i USA, i New York 2008, var de som sa att ja, men det här kommer inte hålla, det här går ut för. Och som sen fick sparken av sina chefer för att de skrämde bort kunderna och var negativa. Så det räcker inte med att de är de som liksom räcker upp handen och försöker liksom gå emot hela strömmen och visa på att det finns ett extremt stort problem här.
Eller för att inte ta, apropå MeToo-kampanjen nu om sexuellt våld.
Exakt, att det måste du prata om det. Det är ju så negativt ämne liksom. Så att det är att vara den som lyfter någonting sånt, utan nej, men det blir, ja, men det var ju bara ett skämt, utan kan vi inte ha det lite trevligt, måste du komma och kritisera det här liksom.
I det här mötet mellan pessimisten och optimisten, hur kan vi bättre rent konkret samarbeta eller kommunicera? Hur kan vi bättre mötas?
Pessimister förena er lite grann också, tänkte jag. Nej, men det är så väldigt roligt, det vill jag bara säga, det på de här kurserna i negativt tänkande liksom, att det är ofta väldigt roligt att skratta sällan så mycket som på de kvällstillfällena, eller liksom, vi kan sitta och prata om döden eller ångest och vad som helst, men det är väldigt många som är där som tycker det är så roligt, bara det att det är så, en så befriande högt i tak, att det finns inte liksom förbjudna ämnen eller grejer som kan uppfattas som negativa, utan man kan tänka tänka fritt. Liksom, på tal om det här med vad är kreativt och vad ger ett kreativt klimat. Jag kan tänka att det blir väldigt fritt och kreativt för att det är, liksom, det är öppet för de flesta samtalsämnen. Så det kan ju liksom muntra upp vilken pessimist som helst att, liksom, att tillåta prata om det mesta. Så.
Mm. Att bjuda in till det samtalet liksom.
Ja, precis. Att inte liksom sätta den där stämpeln och lite det här uppifrån. Eftersom normen är att man ska vara positiv så vet vi ju alla att säger jag att du är negativ så har vi också kommit överens om att du är en lite sämre människa än vad jag är. Liksom. Det är klart att man blir lite sur när man någonstans får det liksom förstärkt, den här normen av att det är de som är lite sämre. Så att...
Men du pratade tidigare om och nämnde tidigare om att det här med att tvinga fram positivitet i längden kan göra att du faktiskt inte mår bättre. Mm. Och jag tänker på, om vi riktar in oss på ämnet mot idrott. Mm. Där jag i alla fall ser det som en stor norm med att man ska vara positiv.
Mm.
Och att där drivkraften till att nå det här målet och skapa den här förändringen och komma långt grundar sig i ett positivt synsätt. Det är lite den uppfattningen jag hade innan.
Mm.
Och jag vet också tidigare, jag tror att det är du som har sagt det här i idévärlden, att även för den enskilda individen är det negativt tänkandet det som ger drivkraft till förändring.
Mm.
Studier visar att det positiva som visualiserar ett redan uppnått mål anstränger sig mindre, sedan misslyckas och blir besviken. Kan vi koppla det här till idrotten på något sätt?
Jo, men absolut. Ibland så kan vi behöva höra det och ibland så kanske det är att lura sig själv lite grann.
Mm.
Och det är ju många som faktiskt beskyller det positiva tänkande för att vara en form av liksom, självhypnos eller en slags att lura sig själv filosofi. Och det är på gott och ont. Liksom. Alltså de flesta går runt och är liksom lite självgoda och har en falsk självbild. En falsk god självbild.
Mm.
Alltså 90% tror att de kör bättre bil än andra människor.
Mm.
Det är uppenbart att ganska många liksom har fel. Så att många har liksom blåst upp det här lite. För de flesta tror att de är lite bättre än de flesta på det mesta egentligen. Så de flesta är lite optimistiskt verklighetsfrånvända. Liksom. Och det kanske finns bra mekanismer i det. Om livet går ut på att du ska lyckas och prestera så bra och att det är den här individualistiska andan så kan du ju... Vi ser ju liksom det att barn i lägre ner i åldern blir mer och mer narcissistiska. Vi har liksom... Det, så mycket går ut på att du själv ska lyckas och var och en sin egen lyckas med och inte minst det optimistiska tänkandet liksom att så för egen prestation. Så det kan ju vara bra ibland, medan vi också vet, liksom, titta på idol och så vidare, ibland kan det vara liksom bra att ha synkat sin självbild lite grann med vad man kanske faktiskt har för talanger, att det här positivitetsbudskapet, liksom, allting är möjligt bara du sätter gränserna, är ju en lögn. Vi har väldigt många begränsningar. Om du ska hoppa höjdhopp till exempel så kanske du måste liksom försätta dig i känslan av att du kommer att klara just det hoppet. Men vad händer när du river och när du åker ur turneringen och när det inte går så bra? Liksom, då måste du på något sätt peppa dig och känna att det är dit jag vill nå och jag är verkligen inte där än. Utan då måste du liksom känna av det här misslyckandet på något sätt och visa vart du ska och så.
Mm. Det är så intressant, för jag har ju själv spelat basket i många, många år. Jag försöker sätta mig in... Mig själv, sätta mig på planen och bara så reflektera över hur var mina tankesätt när jag väl stod där. Och jag har jättesvårt att placera så här. Jag har fått för mig att det är positivt. Och att jag har drivit mig själv till att klara av saker där och då i stunden. På grund av att jag någonstans har sett det positivt. Men det kanske inte är så. Jag kanske någonstans har sett det... Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tycker det är jättesvårt nu när jag väl sitter här med reflektionen.
Det finns en basketcoach, Bob Knight i USA, som har skrivit en bok som heter The Power of Negative Thinking. Han skriver om hur viktigt det är med negativt tänkande på ett sätt. I alla fall i basket så går det väl så mycket ut på att undvika att få foul. Liksom. Eller det går ju, ja, du kan misslyckas på så många sätt så lätt hela tiden. Så hans coaching går väldigt mycket ut på att liksom lägga fokuset på att vad kan gå fel. Och sen undvika att göra de felen. Det går inte bara så här, ah, men nu kör vi, allt kommer att gå jättebra och det är bara att vara optimistisk.
Mm.
För då kommer du begå alla de där felen direkt och åka ut på nolltid.
Mm. Det får mig att tänka på det här, vårt möte med psykologen Björn Hedensjö som vi har i ett annat avsnitt om kommunikation under stress och vad vi råkar säga då som vi kanske inte menar.
Mm.
Och han berättar ju att orostankar vi har, 85% av våra orostankar sker aldrig inför någonting som ska hända.
Mm.
Räcker det liksom inte med den typen av orostankar?
Alltså dels beror lite grann på vem du är. För det finns alltså forskning som visar att för vissa så är, om man egentligen ska prata om individuell prestation, så är det en mer framgångsrik väg att få ha en defensiv pessimism, att föreställa sig allting som kan gå fel. Och vissa är mer lagda så att de vill bara, ja men allt kommer gå jättebra och kör på det. Så det beror lite på vem man är. Sen beror det ju där också på liksom när är det rationellt. Det är just det här, det behövs ännu mer tänkande kring de här orostankarna. När är det rationellt att oroa sig eller inte? Alltså jobbar du på ett kärnkraftverk och ansvarig för säkerheten, så tycker jag att du, oavsett hur statistiskt liten risk det är att den här orostanken slår in, så tycker jag att du ska lägga extremt mycket tid på att tänka den orostanken. Mm. I vissa andra fall så kanske liksom, om det har något att göra med huruvida vad vet jag, någon detalj i ditt utseende eller klädsel, så kanske det är väldigt oproportionerligt och ett tidslöseri att lägga tid på det. Men vad som man gör, inte minst då i både de här gamla stoiska filosoferna som vi pratar om och en kognitiv beteendeterapeut, kan ju vara att tänk katastroftanken till slut och testa den också. Vad är det värsta som kan hända? Och så kan du förhålla dig till det lite grann. Det är just det här när vi försöker förbjuda oss själva från att oroa oss, så är det sällan det funkar. Det är svårt att hitta liksom en knapp där du kan trycka på, men oroa dig inte.
Mm. Jag tycker att det är så intressant. Vi var inne på det här med att det tar energi. Och det hörde vi också i enkäten.
Man vill absolut inte vara negativ, för att det tar så mycket energi. I framförallt jobbsituationer och så. Se på det som är bra och inte på det som är dåligt.
Jag kan själv gå tillbaka till mig själv. Och jag är väldigt konsekvenstänkande. Gärna struktur och logik. Och väldigt mycket konsekvenser. Och det tar så mycket energi. Och ibland kan jag bara känna att ja, men det blir väl som det blir, eller faktiskt behöva väga upp den där balansen med att tänka positivt.
Jo, men absolut, och där kan man ju liksom medvetet göra, där är det liksom mycket kompetent att utsätta sig för obehag. Man kan liksom inte hoppa över det där steget och bara låtsas att allting är bra direkt, utan om jag till exempel, som jag gick på psykologprogrammet och märkte av att nu liksom är de här prestationskraven ohälsosamma och irrationella, och då försöka några gånger att nu ska jag mejla in en uppgift som jag tror är precis godkänt, och så vet jag att jag kunde ha gjort det mycket bättre, och att den är liksom lite halv, det här är egentligen inte mitt bästa. Och så få ett jätteångestpåslag när man skickat över det där, och sen tänka igenom och känna efter, så här, hur farligt var det här och vad hände? Och är det, nej just det. Det där är faktiskt bara liksom någon slags, vad är det för något? Någon upplåst tanke kring att man måste, vad handlar det om liksom?
Ja, men det slår mig hur mycket det handlar om våran, ja men som vi var inne på i början också, hur mycket det handlar om vår omgivning också. Mm. Alltså de förväntningar som finns i min omgivning och som sen omvandlas och omtolkas i den förväntan jag tror att min omgivning har, som jag sen sätter på mig själv. Det slår mig också att det är så här, i och med att då fler och fler blir individualistiska, blir inte jag då också tvungen att vara det för att inte knockas fullkomligen bland de här människorna?
Det där är ju också en jätteintressant fråga, och som det var ju någon som sa också, pratade om det här med att det tar energi liksom. Och det är det också, det finns en organisationsforskare som heter Mats Alvesson, och ekonom, som har skrivit böcker om the stupidity paradox, eller funktionell dumhet pratar han om, att det är lite småsmart att vara lika dum som hela arbetsplats- och karriärsvängen är. Liksom. Vill man lyckas så är det ju funtat så att man inte ska säga från. Man ska inte vara den där som får sparken från banken för att man säger att det kommer att gå illa. Det är, liksom, det är smart att hålla käften och spela med i det här dumma spelet, även om man ser att det går åt helvete utifrån sitt eget. Liksom. Och det tar energi att bli kallad negativ och lyfta problem. Liksom. Mm. Om du är visselblåsare och det är liksom några stora etiska problem på, så kanske du riskerar fängelse, eller vad händer liksom om du, eller vad händer när det kan finnas extrema kostnader för dig själv att gå emot, och det är lättare att spela med, absolut. Mm.
Ja, det är väldigt intressant det här med civilkurage.
Ja, exakt.
På tal om det så har vi ju vi möts av väldigt mycket negativt från vår omvärld. Mm. Det är väldigt mycket, allt från krig till den här MeToo-kampanjen, och även fast det är så viktigt att lyfta de här grejerna så, mm. så det blir lite negativt laddat. Det är så mycket intryck hela tiden. Vart någonstans ska man lägga sig på den här balansgången mellan att vara positiv och negativ? Jag kanske själv relaterat till den här känslan som jag sa tidigare, att balansgången, att vilja väga upp till att vara positiv för att hitta balans i livet. Men vad ska man lägga sig på den här skalan liksom?
Hans Rosling sa ju till exempel mycket att så här, men du kan ju inte visa min sko bara när du pratar om hela min kropp. Mm. Om det bara är min skosula som inte liksom är bra. Apropå det här med hur det negativa också faktiskt ofta sticker ut mer, och hur journalistiken har en tendens att ofta ta upp det negativa och våra filterbubblor liksom.
Så är det ju, fast det är inte alltid den journalistiken hjälper oss att tänka kring det och tänka vist kring det och liksom ge helhetsbilderna som ni är ute efter, utan det är ju ofta mer att trigga känslor, att få folk att reagera med rädslor till exempel, att vilket bara gör att vi blir ännu sämre på att tänka kring det med ett väldigt förhastat tänkande liksom. Och det är inte det här bara sätta igång liksom reaktioner, utan snarare det här stanna upp och som du gör, hur ska man förhålla sig, hur hittar man, hur behåller man en, hur kan man ta in saker, behålla helhetsbilden och sådär. Och det är just det här att där får man hjälpa till och kanske ha lite det här stoiska lugnet, och hur mycket, när behöver man ta en paus. Men huvudsaken är att man förhåller sig till det och inte försöker stänga av det.
Och stänga av menas då med att se det se positivt?
Stänga av kan ju vara till exempel som Martin Timell, som säger att men jag trodde inte det var så farligt och jag tyckte att jag var en kul person. Även om jag vet att folk hade tagit upp och riktat lyft kritik mot mig tidigare, så tog jag det inte på allvar. Mm. För han är van att vara en kul prick, eller jag vet inte riktigt hur han tänker. Ja, då kommer smällen nu till slut när det lyfts problemen. Eller liksom, hade vi orkat med och var lite riktigt pessimistiska på 70-talet om klimatförändringar, det fanns mycket forskning redan då, så hade vi inte behövt ha så mycket extrema katastrofscenarier som vi sitter med nu. Mm. Så att om det liksom blundar för länge också, och ibland så kanske det är jäkligt mycket att hantera liksom, men hur gör vi det på ett smart sätt tillsammans? Mm.
Människor är ju väldigt, gillar ju meningsskapande, som vi var inne på lite innan, så här. Man gillar inte slumpen, den är lite mer kopplad till döden. Men meningsskapande är skönt, för då känns det som att det finns i alla fall en mening med det här sorgsna eller smärtsamma som jag har varit med om. Och då är det lättare att gå igenom det. Jag tänker på de liksom, i historien, jobbiga saker samhällen gått igenom. Har inte det ändå varit viktigt att få känna så här, ja, men du kan ändå skapa en mening med ditt liv. Du kan ändå bli det här. Du kan ändå så här, lyckas och må bra och så vidare. Få det ur de här urgrunderna, typ.
Ja, frågan var som är det viktigt att ha en sann verklighetsbild? Ja. Eller inte, eller är det? Ibland så är det ju liksom tröstande att hitta på att det är en mening med allt. Och ibland så kanske det bättre att sträva efter att se det som det är, men då kanske man behöver kunna dela med sig till andra och vara fler, om man liksom, om man tittar på det från den dystrare sidan liksom. Om det är så att, nej, men vissa saker bara tragiska, att liksom ha unga personer som dör i cancer, det är liksom, det kanske bara är punkt tragiskt, och det kanske vi bara behöver snacka om det liksom just då, från liksom det lite mera riktiga grava tillbaka till sportens värld. Jag fick någon fråga någon gång från en pappa som sa, om jag var på just en basketmatch med min 12-åriga dotter och de förlorade med 42-0, hur ska jag göra då liksom? Ska jag lägga fokuset på att ni var ju över på andra planhalvan två gånger eller sådär? Och då tyckte jag att jag också, ska du inte lägga allt fokus där, utan ni bara konstaterar att det här var en skitdag och det här gick inte så bra och det här var inget kul och rätt ledsamt, och så går ni och käkar glass, eller gör liksom, hur är man i att vissa saker blev inte så, man behöver inte liksom lägga på ytterligare en tyngd genom att försöka, utan ibland så är det vara i det liksom, och liksom att lyssna. Så när det gäller det negativa så handlar det väldigt mycket om att lyssna inåt och lyssna mot kroppen, att det är någonting som vi behöver träna oss på, och som träffar personer, inte minst med ätstörningar eller träningsbeteenden som är så självdestruktiva, så är det ju personer som är jättebra på att inte lyssna på kroppen överhuvudtaget. Och det handlar inte så mycket om tankarna i hjärnan, utan handlar ju om att alla känslor sitter i kroppen, i kroppsliga tillstånd, så att man måste ha kontakt med ibland och skanna av lite grann vad som händer. Och det är också en träningsfråga.
Kanske också kan vara användbart fall man, så här, för att ta reda på om ett förhållande då till exempel är destruktivt eller inte. Mm. Tack Ida för att du har gett ditt perspektiv på negativt tänkande.
Tack så mycket, kul att prata om det.
Och förhoppningsvis har du gett dig som lyssnat något att luta dig mot när vi har försökt vrida och vända på det här. Om du har en recension du vill ge oss, så tar vi tacksamt emot det där du kan hitta oss i iTunes. Och prenumerationer och recensioner eller stjärnor hjälper oss att veta hur vi ska fortsätta. Bara hör av dig med idéer som växer hos dig. Det kanske är någonting vi har missat att ta upp. Vi finns som Friktionspodden på Facebook och Instagram som vanligt, och hoppas att vi hörs.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.